Nu ska vi gå in i helgens budskap. Det handlar om att blåsa liv i det som Gud har gett oss. Blås liv i det som Gud har gett dig. Och igår så tog vi utgångspunkt i andra Timoteusbrevet, det första kapitlet. Och ett antal versar där som handlade om att vi behöver blåsa liv i nådegåvorna. Och vi behöver blåsa liv i vår tro och i vår medvetenhet om vad den heliga ande betyder i vårt liv. Och vi behöver skaka av oss den där askan som ibland har kommit i vägen och kväver Guds livet och tron och nådegåvorna i vårt liv. Elden i våra hjärtan kvävs ibland utav aska, men vi kan få skaka av oss den. Det var det som vi gick igenom igår. Idag så kommer jag att fortsätta egentligen på temat, fast på ett lite annorlunda sätt och utifrån en gammaltestamentlig text. Men det är egentligen på samma tema, du kommer att märka det, men bara en lite annan infallsvinkel. Är ni med? Har ni spänt fast säkerhetsbältet? För nu kör vi. Vi förflyttar oss nästan 2800 år nästan bakåt i tiden. Och vi hamnar i Israel och vi hamnar i ett enkelt hem där det är sorg därför att mannen, pappan i hemmet har dött. Och nu är änkan kvar och hon har två söner. Och bara det är ju tråkigt nog och jobbigt nog att ha drabbats av den här sorgen. Men dessutom har hon ett jätteproblem. För när mannen dog så efterlämnar han en stor skuld som hon bara upplever och förstår att den här kommer jag inte kunna betala. Jag kommer aldrig kunna få ihop de här pengarna. Det är kört alltså. Och en dag så bankar det väldigt bryskt på porten. Och när hon öppnar så står det två myndiga herrar utanför med bister min. Och så förklarar de för henne att du är väl medveten om den skuld som din man efterlämnade. Och nu är det dags att betala. Och nu kommer vi att komma inom några veckor här tillbaka. Och om du då inte kan betala så kommer vi att ta dina två söner som slavar. Och då var det så vid den här tiden i Israel att om man inte kunde betala i en familj, då tog man alltså barnen. Och så i 6 års tid fick de jobba som slavar. När 7:e året kom då kunde de bli fria. Men i 6 långa år fick de jobba som slavar om inte de kunde betala. Och ni förstår vilket hot över den här familjen. Och hon är ju förtvivlad. Men nu ska vi gå till texten för att läsa om den här berättelsen och se hur det gick. Andra Kungaboken, det 4:e kapitlet. Och de 7 första verserna. Andra Kungaboken 4 och de 7 första verserna. En kvinna som var hustru till en av profetlärjungarna ropade till Elisa. Min man, din tjänare, har dött. Du vet att din tjänare fruktade Herren. Nu kommer hans fordringsägare och vill ta mina båda söner till slavar. Elisa sa det till henne, vad kan jag göra för dig? Säg mig vad du har hemma. Hon svarade, din tjänarinna har inget annat hemma än en flaska olja. Då sade Elisa, gå och låna kärl av alla dina grannar. Men inte för få. Tomma kärl, men inte för få. Gå sedan in och stäng igen dörren om dig och dina söner och häll olja i alla kärlen. När ett kärl är fullt så flytta det. Då gick hon ifrån honom och sedan hon hade stängt igen dörren om sig och sina söner så bar det fram kärlen till henne och hon hällde i av oljan. När kärlen var fulla sa hon till en av sina söner, ge mig ett kärl till. Men han svarade henne, det finns inget mer kärl. Då stannade oljeflödet. Och hon gick och berättade det för gudsmannen och han sade, gå och sälj oljan och betala din skuld och sedan kan du och dina söner leva av det som blir över. Här skedde det alltså ett stort och fantastiskt omsorgsunder för denna änka och hennes två söner i denna oerhört pressade situation. Det var dyrtider då också. Och det är mycket dyrtider idag. Många bävar för den här vintern. Med stigande elpriser och bränslepriser. Och vi ska tanka bilen med diesel när vi åker hem här nu. Och det har stigit med de där priserna. Och det, ja, ni vet, det är det här som de pratar om på nyheterna. Varenda nyhetssändning nu. Så blir man påminn om det här. Men vi får påminna oss. Låt mig bara säga det inledningsvis innan jag kommer in i själva ämnet av predikan. Att Gud har omsorg om det sina. För det här var ju en familj som hade prioriterat Herren. Mannen hade varit profetlärjunge förmodligen åt Elisa. Och de hade satt Guds rike främst i sitt liv. Och då har ju Gud lovat att han tar omsorg om oss. Om vi gör det. Och här får de ju uppleva ett fantastiskt omsorgsunder. Som löser hela situationen. Och det blev ju så mycket olja. Och vi ska ju återkomma till hur det här gick till. Så att hon kunde sälja all denna olja. Och tydligen var oljepriset dyrt på den tiden också. Så hon fick ju så mycket pengar så att det räckte för både att betala skulden. Men också så hon och sönerna kunde leva av det för långa tider framåt. Fantastiskt. Gud har omsorg om oss. Låt oss inte gripas av fruktan i den här tiden rent konkret som vi nu är inne i och upplever också i vårt land. Låt oss inte stirra oss blinda på problemen. Låt oss inte gripas av fruktan och modlöshet, utan låt oss lyfta blicken och leva för Herren och tjäna Herren och prioritera det som är viktigast. Och så räkna med att Gud tar hand om oss och hjälper oss. Sen är det klart att vi får spara på el och vi ska vara förståndiga. Vi behöver inte ha alla fönsterlamporna tända på kvällarna och sådär. Det är klart att vi ska använda ett klokt förstånd också. Men så får vi också räkna med Herren. Men egentligen var det inte det jag ville predika om. Men jag ville ha med det inledningsvis. Men den här texten har i likhet med så många andra texter i Bibeln. Och jag skulle vilja säga, i synnerhet de gammaltestamentliga berättelserna om vad Gud gjorde i människors liv. De innehåller ett djup och som är det är så mångbottnat alltså. Det finns så många budskap i en sån här text som Gud vill tala till oss om. Och det jag vill lyfta nu, det är alltså har anknytning till det vi talade om igår. Den här texten, den här berättelsen avslöjar för oss två viktiga andliga principer. Som kommer att avgöra om vi får uppleva andlig utveckling och tillväxt. Både i våra liv rent personligt eller stagnation. Och också i våra församlingar. Om vi kan få uppleva fortsatt andlig tillväxt och utveckling och förnyelse framåt. I våra liv med Herren och i våra församlingar. Då är det två principer som är helt avgörande. Och den här berättelsen illustrerar de två principerna. Om man kan sammanfatta dem i två frågor. Och den första frågan, det var ju den här, vad har du i huset? Här i Svenska Folkbibeln så stod det, säg mig vad du har hemma. Men i Bibel 2000 så tycker jag att det är ännu bättre formulerat. Vad har du i huset? Frågar Elisa. Det är den första frågan som rymmer i sig den första andliga principen. Och den andra frågan är, finns det några fler tomma kärl? Det är den andra principen. Vad har du i huset? Och det andra är, finns det några fler tomma kärl? För hon skulle ju gå ut och samla ihop så många tomma kärl som möjligt. Och så länge det fanns tomma kärl så flödade oljan. Men när det inte fanns några fler tomma kärl så tog det också slut med oljan. Okej, då har vi utgångspunkten för predikan. Det är det här som det ska handla om nu då. Och då tar vi tag i den första frågan allra först här då. Vad har du i huset? Och för henne var det ju bokstavligt vad hon hade hemma i sitt hus. Men för oss så kan ju det där huset, det kan ju både handla om våra liv. För våra liv ska ju vara den heliga andes tempel. Jesus bor ju oss, som du påminner oss om, är vi här så härligt i början. Så vårt liv, vår personlighet är ju ett hus i biblisk mening där Herren bor och där han vill finnas med sin härlighet och med sin välsignelse. Också våra församlingar är ju Guds hus. Guds hus är ju inte i första hand en fysisk kyrka, även om den också är betydelsefull och fyller en funktion. Men i första hand är det ju vi som är med i församlingen. Vi är Guds hus tillsammans också. Tillsammans är församlingen Guds hus ett heligt tempel. Och jag vill vinkla det utifrån de två perspektiven. Vad har du i huset? För det första så är det ju alltså en fråga om att vi måste göra upp med den här felaktiga inställningen att nej, men jag har ingenting med vilket jag kan tjäna Gud. Och har jag någonting så är det alldeles för lite. Det räcker inte liksom, och det duger inte, och det är för dåligt, det är för lite, och jag har ingenting, jag har nästan ingenting i alla fall. Lägg märke till att den här änkan, hon var mest upptagen med vad hon inte hade. För när han frågade henne, vad har du i huset? Då sa hon, din tjänarinna har ingenting annat. Lägg märke till hur hon börjar och det hon ska svara nu. Jag har ingenting annat än en flaska olja. Men underförstått, den är ju inte stor. Nu har jag en liten oljeflaska här. Och den är ju inte stor. Hennes var väl förmodligen större än den här. Men jag illustrerar min predikan med min lilla oljeflaska. Så hon börjar med att säga, nej men jag har ju så lite så det är ju inget att tala om liksom. Det är ju bara den lilla oljeflaskan, och vad kan den betyda? Ingenting egentligen. Och det där är en attityd som vi var ju inne på det lite igår också. Så att det här blir ju lite upprepning från igår och lite att utvidga tankarna från igår då. Vi lider av jantelagen. Och när Gud liksom vill använda oss så tycker vi att nej, inte mig. Ja, men Gud kan nog använda honom. Och Gud kan använda henne. Och Gud kan använda dem. Men inte jag. För jag har för lite, och det jag har det duger inte. Och det är så otillräckligt och alltihop det där. Ja, men säg inte så, för då liksom hindrar du Gud från att använda dig. Sen att vi är beroende av Gud, det är en annan sak. Vi är totalt beroende av Herren. Men Gud har redan gett dig en liten oljeflaska. Gud har redan lagt ner välsignelser i ditt liv. I Efesierbrevet 1 och 3. Det är ett av mina älsklingstexter i hela Bibeln som jag har levt på sedan 20-årsåldern. Och påminner mig om nästan dagligen. Där säger Paulus, vad säger han? Välsignad vare vår Herres Jesu Kristi Gud och Far, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelser. Ja, men det vore ju lögn att säga att du inte har fått någonting då. Det vore ju att misskreditera honom som har gett oss så mycket gott i Kristus, va? Utan vi får istället säga, tack gode Gud för det du redan har gett mig. Och jag förstår att det finns mycket mer. Men tack för det jag redan har i Jesus Kristus. Och vi har fått den heliga ande, som vi sa igår. Och vi kan bli mer fyllda med den heliga ande än vi någon gång tidigare har varit. För det finns mer att få. Men vägen till att få mer är att upptäcka det vi redan har. Och börja våga använda det vi har. Så den första felaktiga inställningen som vi måste göra upp med, det är alltså detta: jag har inget som jag kan använda. Men låt oss sluta och säga så, och låt oss istället upptäcka, jo då, Gud har redan gett oss billigt talat en liten oljeflaska, och vi får upptäcka den, vi får plocka fram den, och vi får säga tack Herre för det här som du har gett mig, och det vill jag använda, de gåvor du redan har gett mig, de vill jag använda. Och det där är ju en princip, har ni tänkt på det, genom hela Bibeln. Alltså vi skulle kunna haft en helt liksom bibelhelg över bara det temat liksom. Tänk, hur var det med Mose? När Gud kallade Mose att han skulle gå och befria Israels folk ifrån förtrycket i Egypten och hos farao. Då säger Gud, och när Mose tvekar, då säger Gud till Mose, vad har du i handen? Och det är samma, alltså i ett nytestamentligt ljus så är det precis samma sanning. Och Mose, han säger, jag har en stav, och underförstått, det är ju en gammal stav som jag har haft i så många år. Det är ännu inte märkvärdig. Nej, staven i sig är inte märkvärdig, men jag vill använda den. Jag vill använda din stav. Och så står det sedan att Moses stav blev Guds stav när han vågade lita på att Gud kunde använda honom och hans enkla stav. Och då fick han ju göra fantastiska under med denna gamla stav. Gud kan göra under med gamla stavar. Och Gud kan göra under genom små oljeflaskor. Du förstår bildspråket. Ska vi ta en nytestamentlig berättelse? Ska vi ta det stora bespisningsundret? Där Jesus bespisade mer än 5 000 män, förutom kvinnor och barn. Så då kanske det fanns ju många barn på den tiden. Så det kanske var, ja, det kanske var 20-25 000, vem vet. Det var många. Och hur började det? En liten pojke som hade en matsäck med 5 bröd och 2 fiskar. Men vad förslår det för så många? Ja, men Jesus, han blev jätteglad och sa, bra, det räcker, vi börjar där. Och så ber vi om faderns välsignelse över det. Och så skedde undret. Ser du att det är samma princip? Vad har du i huset, sa Elisa till kvinnan. En liten oljaflaska. Vad har du i handen, sa Gud till Mose. En stav. Vad har ni för något? Ja, vi har 5 bröd och 2 fiskar genom en liten pojke. Bra, vi börjar med det. Så vi måste börja med det som Gud redan har gett oss. Och liksom inte fastna i att stirra oss blinda på det vi inte har. Och låta det få vara en ursäkt för att vi inte ställer oss till Guds förfogande. Jag brukar ibland berätta om den här tonåringen som profeterade i Mälarökyrkan i Stockholm för en del år sedan. Vi var vakanspar där, fast det här hände inte under vår tid, utan under några år senare. Men vi har läst om det och vi har fått det bekräftat också av folk som var med alltså. Mitt i en gudstjänst så är det en 15-årig pojke som plockar fram sin lilla oljeflaska billigt talat och använder sin profetiska gåva. Men det var ett mycket, mycket märkligt budskap som han hade. Här ska du få höra vad han profeterar om. Du ska inte köpa Mercedes, du ska köra Toyota. Det är vad Herren säger. Och då kan man ju undra, vad var det liksom? Och jag menar, vi känner ju vännerna en del där i Mälarökyrkan. Jag kan tänka mig att en del skakade på huvudet och tittade på varandra och säger, vad var det för tokigt liksom? Och, nej men, alltså, var det förtäckt bilreklam? Har Gud anseende till bilmärken? Tycker han bättre om Toyota än Mercedes? Eller vad var det? Det var ett kristallklart profetiskt budskap till en missionärsfamilj som satt där i gudstjänsten. Som hade varit ute i Afrika. Jag undrar om det inte var Tanzania. Det låter jag vara lite osagt. Men det var ett land i Afrika. Och de hade gjort en missionärsperiod där. Och där hade de en Toyota stående på sin missionsstation. Som väntade på dem. Nu hade de varit hemma ett tag i Sverige. Och deras stora bönämne och fråga till Gud var: ska vi åka ut för en ny period? Eller ska vi stanna hemma i Sverige? Och så hade de också sagt till varandra: om vi ska stanna hemma nu, då måste vi köpa en bil. Jo, det är klart. Och så hade de varit och tittat på en Mercedes. Och tänkte, den ska vi köpa om nu Gud vill att vi ska stanna hemma i Sverige. Och så kom det kristallklara budskapet: du ska inte köpa Mercedes, du ska köra Toyota. Ja, men då var ju saken klar. Då fick de ju svaret från Herren. De skulle åka ut för en ny missionsperiod. Och då behövde de inte köpa någon bil. För där stod ju Toyotan och väntade på. Lägg märke till att Gud var så exakt. Så han sa köpa Mercedes, men han sa köra Toyota. Men Gud talade kodat språk. För ingen annan skulle begripa vad det handlade om. För det hade de inte med att göra. Budskapet var ju inte till de andra. Det var ju till den här missionärsfamiljen. Och de fick ju svaret på sin fråga. Men man kanske måste vara 15 år och lite omogen för att våga ge ett sånt annorlunda budskap. Jag vet inte. Men tänk vilken välsignelse den pojken fick vara till. Genom att han var lyhörd och lydde det som Herren ville att han skulle frambära i just den gudstjänsten. Låt oss vara lyhörda. Det kanske därför Jesus sa att vi måste bli som barn också. Att vi är lyhörda och lyssnar in och vågar förmedla det som Herren vill att vi ska säga. Och vågar använda det Gud har gett oss. Även om vi tycker att det är lite och även om vi tycker det är annorlunda. Ja, men Gud, han vet vad han har gett oss och han vet hur han vill använda det. Och han kan bruka oss varenda en. Ja, men det är ju underbart. Det där, vad har du i huset? Ja, men det är ju också en fråga som jag sa till församlingen. Ja, men då är det lätt att säga i en församling som er som inte är så stor då. Och så här att ja, men vi är så få nu liksom. Vad kan vi göra? Kan vi göra någonting för det här samhället? Ja, men ni gör ju redan jättemycket. Alltså det här som vi hör om att ni har så många barn på de här torsdagskvällarna. Det är ju helt fantastiskt. Vilken missionsinsats ni gör alltså. Och ungdomar som åker iväg till Töreboda i fredagskväll var det väl. Ja, men ni gör ju redan en hel del. Gud har gett er gåvor och resurser i den här församlingen. Som ni använder och som Gud vill att ni ska fortsätta att använda. Ja, men säger du, det vore så mycket enklare om vi vore en stor församling. Ja, det är sant på ett sätt att det är klart att det funnits det mer att ta av och mer resurser på det viset. Men jag ska säga er en hemlighet, men sprid inte hur mycket som helst. Procentuellt sett så är antal aktiva medlemmar färre i de stora församlingarna än i de små. Jag reser ju i hela landet och besöker församlingar av olika storlekar. Och har jobbat också i olika storlekar av församlingar. Och procentuellt sett är det färre aktiva i de riktigt stora församlingarna. Och det kan också vara problem att få folk till olika saker ibland än vad det är i de mindre. Så jag skulle vilja uppmuntra er och säga, vad har ni i huset? Vad har ni i den här församlingen? Och vad finns i grannskapet i de andra församlingarna? Hur kan ni samarbeta? Hur kan ni hjälpas åt med de gåvor Gud har gett och de resurser och tjänster Gud har lagt ner ibland er? Använd det. För rent generellt, rent principiellt så tror jag att Gud på något sätt har lagt ner så mycket i varje församling så att det kan ske en utveckling framåt. Jag tror det. Men det börjar med att vi liksom frågar oss, vad har vi i huset? Och att vi lyssnar in den frågan också som Herren ställer till oss. Och vi talade ju om nådegåvorna igår, mångfalden om nådegåvor också. Och här vill jag ta med ett ord i första Petrusbrevet, det fjärde kapitlet och verserna 10 och 11. Där står det så här, första Petrus 4, 10 och 11. Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Om någon talar ska han tala i enlighet med Guds ord. Om någon tjänar ska han tjäna med den kraft som Gud ger, så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Hans är äran och makten i evigheters evighet. Amen. Alltså, låt oss aldrig säga att nej, men det finns inga gåvor i den här församlingen. Det är lögn. Det finns gåvor i varje församling som Gud har gett. Låt oss istället säga, Gud, hjälp oss att upptäcka gåvorna som finns här. Jag har ju varit deltidsanställd i Aspnerkyrkan i Järfälla under pandemin under nästan 2,5 år. Och något av det sista jag gjorde som anställd då, det var att vi hade en gåvokurs här i april och maj. Vi samlades 4 onsdagar och så undervisade jag om mångfalden av gåvor. Så hjälptes vi åt att försöka hitta och upptäcka varandras gåvor. Och det blev uppskattat. Och jag tror att varje församling behöver komma in i en process av gåvoupptäckande. Där vi med Guds hjälp, den heliga andes vägledning och varandras hjälp och uppmuntran. Liksom upptäcker att ja, men här finns ju gåvor. Och lägg märke till att det stod var och en här hos Peter. Tjäna varandra. Och det står inte tjäna varandra en del utav er som har blivit utrustade. Utan det står tjäna varandra var och en med den nådegåva som han har fått. Som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Och jag har lagt märke till att i samtliga de texter i Nya Testamentet som behandlar ämnet nådegåvor, alltså lite mer sammanhängande. Romarbrevet 12, första Korintierbrevet 12 och här i första Petrus och i Efesierbrevet 4 så återkommer ordet var och en. Titta, ska du få se. Och det visar att det här handlar inte om att det är bara några få som Gud har utrustat. Var och en har Gud gett någonting till och var och en vill Gud ge mera till av andlig utrustning av gåvor. Men vi behöver våga tro det och vi behöver upptäcka det, öppna oss för det och börja använda det vi redan har fått och så be om mer. Och då kan saker hända. Och då blir Gud ärad, stod det ju här. Alltså syftet är ju aldrig att vi ska liksom bli ärade och se, att människor ska se hur duktiga vi är och hur andliga vi är. Nej, men det är ju inte syftet. Då blir det ju fel. Syftet är Gud ska bli ärad och människors behov ska bli mötta. Och vi ska betjäna varandra. Vi är kallade att betjäna varandra. Både i församlingen och medmänniskor, ofrälsta människor utanför församlingen är vi kallade att också betjäna. Och visa vem Jesus är så de får chans att möta honom och ta emot honom som sin frälsare och herre. Det är därför som det är så viktigt att vi upptäcker våra gåvor och tjänar Gud i dem. Och så finns det en annan underbar sanning. Gud ger kraft när vi vågar använda det han har gett oss. Det stod ju det, om någon tjänar ska han tjäna med den kraft som Gud ger. När ger Gud kraften? När vi vågar tro att han vill använda oss. Och när vi vågar använda det han redan har gett oss. När vi billigt talat plockar fram vår lilla oljeflaska och säger, ja men Gud, då vill jag använda det du har gett mig då. Hjälp mig nu. Då ger han kraften. Och som vi sa igår, han ger kraften när vi allra bäst behöver den. När vi känner oss allra mest beroende. När vi känner oss allra svagast i oss själva. Då, men ändå vill plocka fram det Gud har gett oss och använda det. Då ger han kraften. Och det är underbart. En aspekt till på innan vi lämnar den där första frågan. Vad har du i huset. Och det är ju detta att jag vill också tillämpa den frågan på liksom, vad har Herren gett oss för möjligheter och resurser och inflytande i förhållande till människor runt omkring oss. Och då säger jag så här att jag tror inte att det är en slump att du har det arbete du har eller har haft. De livserfarenheter du har varit med om under ditt liv som också har lärt dig en hel del. Och som är en resurs som du har samlat på dig under livet. Och i synnerhet också livet tillsammans med Herren. Alla dina andliga erfarenheter och alla dina mänskliga erfarenheter. Allt det där är en tillgång som Gud vill använda. Och det är ingen slump att du har den utbildning du har. Det är ingen slump att du bor i det område där du bor och de grannar som du har. Det är ingen slump att du finns i den släkt där du finns. Det är ingen slump med de vänner som du har omkring dig. Allt det där vill Gud använda. Vad har du i huset? Vad har du för möjligheter att påverka i din omgivning? Och säg inte att du inte har någon möjlighet, för det har vi allesammans. Det är bara det att de möjligheterna ser lite olika ut. Och det är precis som med olika nycklar, vet du. Du har nycklar till några människors hjärtan som inte andra har nycklarna till. Jag har nycklar till vissa människors hjärtan som inte du har nycklarna till. Och så är det för oss allesammans. Men det gäller att upptäcka vad Gud har gett oss. Också av inflytande. Det kanske är en granne som du kan få påverka så att den till och med blir frälst. Ja, men vi hörde ju igår här om Monica som busschaufför som hade fått se en av passagerarna bli frälst. Ja, men hon hade naturligtvis en nyckel till den passagerarens hjärta. Jag är ju ingen busschaufför så jag har inte nycklarna till busspassagerares hjärtan. Men jag kanske har nyckeln till någon grannes hjärta. Du har kanske nycklar som du kan... Och Gud vill använda våra hem. Gud vill använda vår ekonomi. Det är mycket som Gud har gett oss som han vill använda. Men vi måste ju upptäcka det och våga tro det. Och våga bruka det Gud har gett oss. Och då kan mycket hända. Då kan under hända. Då kan människors liv bli förvandlade. Och ibland, vet du, så använder Gud det som ser så litet ut. Det som ser så oansenligt ut och det som är svagt och kan vara bristfälligt men som vill bli använd av Gud. Och det här ska jag ta med en berättelse som har fascinerat mig varje gång jag liksom stannar inför den. Jag läste den för en del år sedan och jag har hämtat den ifrån en bok. Jag vet inte om ni känner till en EFS-präst i Göteborg som heter Anders Petter Sjödin. Om ni läser Världen idag så har det ofta stått om honom och han har varit på bild. Och det har stått om honom i dagen också. Det har varit stora artiklar om just denna Anders Petter Sjödin. Han har fått vara med och grunda och starta två församlingar som är samarbetsförsamlingar EFS Svenska kyrkan i en förort, Partille i Göteborg. Och han har fått grunda under de senaste 20 åren först en församling som växte och växte och växte så att de kunde börja och bilda en moderförsamling några kilometer bort därifrån. Och den har växt och växt och växt. Och det kommer nya människor. De har ett jättestort barn- och ungdomsarbete. Människor kommer till tro på Herren. Församlingarna bara växer och utvecklas. Det är helt underbart. Alltså tänk att det finns församlingar i Sverige idag som växer och vinner människor och utbreder Guds rike och där den heliga andes gåvor är i funktion. Och det finns ett antal sådana församlingar. Det är inte bara liksom dystert. Jag kanske målade en alltför dyster bild igår, men jag ville också visa på också nödläget. Men det finns också en positiv verklighet där det finns församlingar lite varstans i olika samfund och sammanhang som har tagit Gud på allvar och som är redskap på sin ort till att människor kommer till tro att Guds rike går framåt. Och jag är ju så nyfiken och intresserad. Näst Guds ord så är det ju sånt här som intresserar mig allra mest. Jag är liksom som en spårhund som försöker spåra upp var finns det församlingar som vinner människor, som upplever väckelse, som upplever framgång, som upplever förnyelse. Och så fort jag får veta på det så liksom vill jag veta så mycket som möjligt om dem. Och denne Anders Petter Sjödin har vi också haft hemma i vårt hem när vi var pastorspar i Malmö och vi hade honom på en helg i Malmö. Det var en av våra starkaste helger under våra år i Malmö måste jag säga. underbart använd av Gud, smord av den heliga ande, denna Anders Petter Sjödin. En lite lågmäld framtoning, men en smörjelse och en Guds närvaro i hans förkunnelse, i hans tjänande. Hans fru tjänar starkt i den profetiska gåvan med profetiska tilltal till människor. De var med och medverkade på Nyhemsveckan. Han hade bibelstudier om hon gav profetiska ord till människor. Och det var underbart. Han har varit med om så mycket. Och nu kommer en av dessa märkliga berättelser som skildrar hur Gud kan använda ett litet barn på 5 år. Och kan Gud använda ett litet barn på 5 år, ja, men då borde han väl kunna använda oss som det är länge sedan vi var 5 år. Alltså man får lägga på många 5 och 10 år för att komma till där vi är, va? Men då måste väl Gud kunna använda oss också. Nu ska du få höra. Hans fru är från USA. Och de har också själva bott flera olika tider. Han har studerat där borta och så där då. Hans amerikanske svärfar hade ett väldigt tungt och svårt liv bakom sig. Alltså han växte upp under fattiga förhållanden i USA. Hans första fru tog livet av sig. Hans andra fru dog i cancer. Inte nog med det. När han var barn, den här svärfar då var han med om en mycket smärtsam upplevelse. En dag på väg till skolan så hittar han en cykel i ett dike. Och han känner igen att cykeln är en av hans kompisars cykel. Så han tar hand om den där cykeln och tar med den till skolan så att kompisen kan få tillbaka sin cykel. Men där kommer en lärare som dessutom är präst. Som tror att han är en tjuv, att han har stulit den där cykeln. Och han bedyrar att nej, det är min kompis, jag har tagit hit den. Jag hittade den för att min kompis skulle få tillbaka den. Nej, du är en tjuv. Den här läraren, prästen, stänger in honom i ett garage. Och där blir han och låser om honom. Och där får han tillbringa en hel dag i mörker. Till sist ligger han på golvet för att få in lite luft så han kan andas. Från den dagen så blev hans hjärta hårt. Och han bestämde sig för att jag ska aldrig mer ha med kyrkan, prästerskapet eller Gud att göra. Och han blev oerhört hård och bitter. Och sen gick det 33 år av hans liv. Och Anders Petter, han berättade att varje gång som vi var där på besök så hade han alltid hemska berättelser om negativa saker, om hycklande kristna som bar sig illa åt. Det var bara sånt han ville berätta för oss. Och det var så jobbigt. Så kommer de igen och ska besöka honom. Och när söndagen kommer så vill de åka till en luthersk kyrka där. Och på gudstjänsten. Då säger lille Robert, 5 år, morfar, ska inte du följa med också? Nej, du vet, jag går inte i någon kyrka. Jag går inte till någon kyrka. Ja, men morfar, det är klart att du ska följa med också. Och du vet det här med barnbarn. Vi har ju fått barnbarn nu. Fick ju 2021 fick vi ju 2 barnbarn. Efter att ha väntat på dem i många år så fick vi 2 barnbarn. Det är ju alltså hjärtat smälter ju med dessa barnbarn. Det är ju helt fantastiskt, va? Jag förstår ju de som säger nu att det är livets efterrätt, va? Och det är klart, denne lille Robert, 5 år gammal, han får morfars hjärta och smälta. Han säger, ja, okej då, för din skull så följer jag med. När de åker på väg till den här gudstjänsten så säger morfar då till dem då att ni ska veta att det är 33 år sedan jag var i en kyrka senast. Så kommer de på gudstjänsten och så får Anders Petter se att det är en färgad biskop som leder gudstjänsten. Och dessutom ska det vara nattvard också. Han tänker, hjälp, det här kanske inte var riktigt rätt gudstjänst för min svärfar. För hans svärfar var ganska rasistisk dessutom, tyvärr. Och det här med nattvarden är inte så lätt att begripa för den som inte har varit i en kyrka på 33 år. Så han tänkte, gode Gud, du får ta hand om det här så det blir bra liksom. Ja, så går det mot slutet av gudstjänsten, det blir nattvard också då. Och alltså medan biskopen där framme håller på att göra i ordning och så där för nattvarden, så sitter lille Robert och ritar Jesus på korset för morfar och berättar om vad det betyder. Vad Jesu död betyder och vad nattvarden betyder. Berättar han för morfar och ritar Jesus på korset liksom. Och sen ska de ju gå fram då. Det är ju nattvardsgång. Och då så säger Robert, lille Robert till morfar, ska inte du gå fram också, morfar? Nej, jag ska inte gå fram. Jo, men det är klart, morfar, att du ska gå fram också. Nej, det kan jag inte göra. Ja, men morfar, du kan väl gå fram. Och återigen, morfars hjärta smälter. Och nu vill jag inom parentes säga, det här är inget inlägg i någon teologisk fråga. Vem ska få vara med i nattvarden? Det är absolut inget inlägg i den frågan. Det är bara det jag vill säga med de här två sakerna nu. Eller det är den här händelsen. Det är Gud kan använda vem man vill, också en liten pojke. Och Gud har varje chans att frälsa en människa. Gud har varje chans han får att frälsa en människa, vet du. Han går fram, denne morfar. Och vet du vad som händer? När han går fram och tar emot nattvarden så är Jesus där och möter honom. Hans hjärta smälter totalt. Han börjar gråta. Han öppnar sitt hjärta och blir frälst. Fantastiskt. 33 års bitterhet bara rinner av honom. Och han får ett gudsmöte som är så starkt så att hans liv blir förvandlat. Det är ju helt underbart. Han blir aktiv i den kyrkan under massor av år framöver. Och när han kommer till Sverige för första gången för att besöka då dottern och mågen här, Anders Petter. Och de vill åka runt och visa honom i Sverige. Så varenda gång han ser en kyrka så säger han stanna, för han vill gå in i den. Och varenda gång han går in i en kyrka så gråter han. Och är så rörd av Herren. Visst är det fantastiskt? Vad Gud gjorde genom en liten femårig pojke. Gud kan använda vem man vill. Också det som vi tycker är litet liksom. Och vi tycker, ja men jag har inte det och jag har inte det. Nej, men du har en liten oljeflaska, plocka fram den. Det var det som Robert gjorde. Han hade ett inflytande som han hade på sin morfar. Och det använde han sig av. Jag tycker den är så gripande, den här berättelsen. Ja, men vi måste ta den andra frågan också. Det är detta, finns det några tomma kärl? För det var ju det som var nästa fråga liksom. Gå och samla ihop så många tomma kärl du kan få tag på. Ja, för det första så letar hon ju igenom huset och fick fram ett antal tomma kärl. Men det räckte ju inte. Utan han sa, skicka ut pojkarna till grannarna och samla ihop fler tomma kärl. Och då gjorde de det. Och så blev det alldeles fullt med tomma kärl. Men inte för få var budskapet. Och det är den andra frågan. Finns det några tomma kärl ibland oss? Alltså, finns det fortfarande behov och längtan efter mer? Och där måste vi göra upp. Här kommer den andra principen. Som avgör andlig tillväxt och utveckling eller stagnation. Så länge det finns tomma kärl så kan oljan flöda. Så kan vi uppleva andlig tillväxt och utveckling, förnyelse och välsignelse. Och framgång för Guds rike. Så länge det finns tomma kärl. Men om vi inte har några tomma kärl längre. Alltså här måste vi göra upp med den här felaktiga inställningen. Det första var ju jag har ingenting. Därför kan jag inte göra något. Det andra är jag behöver inget mer. Jag har slagit mig till ro. Jag behöver inget mer. Jag har varit med om en hel del. Men det räcker. Jag har slutat att längta efter mer. Ja, men då stannar ju det andliga flödet av. Vi måste göra upp med den felaktiga inställningen. Jag behöver ingen mer. Och du vet att det var jag ju inne på igår då, ni som var med igår kväll. Jag bara nämnde om församlingen i Laodikea. Där var ju det problemet med dem. Att de tyckte att de behövde ingenting mer. De hade ju blivit ljumma. Och jag ska inte gå närmare in på det. Jag bara påminner om det som jag var inne på där igår. De var inte varken varma eller kalla. De hade blivit ljumma. Och budskapet var till dem. Du säger jag är rik. Jag har fått rikedom och behöver ingenting. Men du vet inte att du är fattig, blind och naken. Det var budskapet till Laodikea. Jag upplever att det finns två grundproblem som stoppar tillväxt och andlig utveckling. Både i enskilda liv och i församlingar runt om i vårt land. Och det ena är jantelagen. Jag har ingenting så därför kan jag inget göra. Det andra är det här. Jag behöver inget mer. Nej, men det är klart. Då blir det inget mer heller. Om inte vi behöver mer. Men jag är så... Vi sa det till varandra. Jag var så glad efter igår. Vilken öppenhet för Guds ord. Vilken öppenhet för den helige ande. Vilken längtan det fanns. Så många som vill ha mer. Så många som vill ha förbön. Så många som tog möjligheten att både räcka en hand för förbön. Och flera kom fram och vi fick be tillsammans. Och det kändes att det bara vibrerade av längtan. Det var mängder av tomma kärl. Så jag har gott hopp om er vänner. I Helgarås. För att sluta inte att sätta fram fler tomma kärl. Sluta inte att längta efter mer. Det finns mer. För det är ingen oljeransonering i himlen. Nej. Det är ingen oljebrist där. Ni vet att när vi hade sällskap och var förlovade så hamnade vi i den där oljekrisen. 73 där och 74. Det kommer ni ihåg, det var oljekris. Och vi skulle ju åka hälsa på varandra mellan Brålanda i södra Dalsland och Gråbo nere i Göteborgstrakten. Och bensinen var ju fruktansvärt dyr liksom. Men det var ju tur att det tog slut. Och därför är vi gifta. Det tog ju slut va. Men det är ingen oljekris i himlen. Alltså, det är inte så att Gud stänger av kranen. För nu har ni fått tillräckligt mycket. Det är vi som stänger av kranen genom att inte sätta fram fler tomma kärl. Och lägg märke till, som jag sa, så länge det fanns tomma kärl. Och här gjorde ju Gud undret. Hon fyllde i där och det blev fullt. Och där, och där, och där, och där, och där, och där, och där. Men sen stannade det av. Varför? För det fanns inga fler tomma kärl. Har oljeflödet stannat av på något vis ibland oss? Ja, men då måste vi plocka fram fler tomma kärl. Och så länge vi har fler tomma kärl, så länge vi längtar efter mer av Herren, så kan Gud göra underbara saker. Det här oljan är ju genom hela Bibeln en stark symbol för den helige ande. Alltså bara det är värt ett helt bibelstudium genom hela gamla testamentet och hela nya testamentet. Alla gånger det står om olja. Så är det en undervisning om vårt behov av den helige ande. Och den helige andes resurser och möjligheter och kraft och gåvor och liv och styrka. Så det är intressant att studera den symbolen i Bibeln, oljan. Och Jesus var smord av den heliga andes olja. Men tänk att samma smörjelse ger han åt oss. Han ger samma smörjelse åt oss också. För att vi ska tjäna honom med glädje och bli till välsignelse. Jag ska bara ta med ett bibelord här. Ett väldigt känt sånt här bibelord i Sakarja. Det fjärde kapitlet. Där det står i den sjätte versen. Varken genom styrka eller makt. Utan genom min ande säger Herren Sebaot. Eller som det stod i 1917 års översättning, inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom min ande, säger Herren. Eller som det står i Nya levande Bibeln, där jag tycker att det är ännu mer bra förklarat vad budskapet är i den här texten. Där står det så här, inte med makt och inte med kraft, utan genom min ande ska ni lyckas och ha framgång, även om ni är svaga och inte så många, säger Herren, härskarornas Gud. Kan det vara ett budskap till församlingen i Älgarås också? Då tar vi det en gång till. Inte med makt och inte med kraft, utan genom min ande ska ni lyckas och ha framgång, även om ni är svaga och inte så många, säger Herren, härskarornas Gud. Det budskapet behöver vi ta till oss. Det visar oss två viktiga sanningar. Vårt totala djupa beroende av den helige ande. Jag tror att vi behöver återupptäcka även i våra svenska pingstförsamlingar vårt djupa beroende av den helige ande. Det är bra med alla resurser och allt detta. Men vi är utan den helige andes smörjelse blir det inga verkliga andliga resultat. Det blir en massa verksamhet och aktiviteter och så. Men Gud vill mer än så. Han vill förvandla det liv. Gud vill förvandla människors liv. Frälsa dem, göra dem till lärjungar. Att vi ska bli mer och mer lika Jesus. Att vi ska få se hans under ibland oss. Det vill Gud. Och då är vi beroende av den helige andes smörjelse. Men samtidigt ligger här ligger det vår stora möjlighet för att tillsammans med den heliga ande, med den heliga andes olja, med den heliga andes smörjelse, så öppnas alla möjligheter. Så ju mer vi, och det här har jag lärt mig under årens lopp, att ju mer vi är beroende av anden, desto mer kan anden uppenbara sig bland oss. Och det innebär att det finns två ord som är lika varandra och som hör ihop. Det är beroende och det är förtroende för Guds ande. Ju djupare vårt beroende är av honom, ja, men desto större kan vi också känna förtroende för att Guds ande är i mitt ibland oss. Och vad han vill och kan göra med oss och ibland oss. Och det är skönt att det är så. Jag började med att det bultade på dörren. Nu slutar vi predikan med att det bultar på dörren igen. Och när kvinnan går och öppnar så står de där två myndiga herrarna där med sina bistra miner igen. Nå, har du fått ihop några pengar nu då? Det är dags att betala, som vi sa för 14 dagar sedan när vi var här. Ja visst, mina herrar, vänta ett ögonblick bara. Så kommer jag med pengarna. Ja, för nu hade hon ju sålt oljan. Hon hade ju hur mycket som helst nu, både att betala skulden och så hon och sönerna kunde leva och klara sig för långa tider framåt. Så hon kom, hon hämtar, och nu vet jag inte hur pengarna såg ut på den tiden, men vi kan ju tänka hur de ser ut idag. Så hon liksom, om vi nu tänker oss idag då, hon liksom lägger upp alla de här sedlarna, liksom alltihop. Och de tappar hakan och de tittar undrande på varandra och de harskar sig och de vet inte vad. De börjar bli, plötsligt ser det de som börjar bli obekväma. Ja, det var väl den summan. Jo, det var det. Tack så mycket. Ja. Är ni nöjda så? Ja, det är vi. Får jag inte bjuda på lite kaffe också? Nej, vi har mycket att göra. Så ja, tack för erbjudan, men det hinner vi inte med. Nej, men bara så ni vet att... Ni får gärna stanna om ni vill på en kopp kaffe. Ja, tack så mycket. Och så ger de sig iväg. Alltså här använder jag min evangelistfantasi lite, men det får vi lov att göra också. Så blev det, så slutade. Och tänk vilken glädje i hemmet. Sönerna behövde inte bli slavar. De fick vara kvar hemma i hemmet. Gud är intresserad, och jag blir så glad för de här barnen ni har. Gud är intresserad av de barnen. Gud är intresserad av att de inte ska bli slavar för den onde. Gud är intresserad av att de ska bli frälsta. Det som ni har fått så ut i deras hjärtan, det kan bära en underbar frukt alltså. Underbart med barnen här idag, några stycken. Gud är intresserad av barnen. Gud vill välsigna dem. Gud vill vara med dem på ett särskilt sätt. Gud vill välsigna den unga generationen. Och jag tror att vi står inför en ungdomsväckelse där Gud ska göra... Men jag tror också att Gud vill röra vid alla åldrar. Hela vägen. Från barnen och hela vägen. Till de riktigt gamla som går där nästan på gravens bredd. Liksom. Men Gud är intresserad av att röra vid allihop. Det var de två frågorna. Vad har du i huset? Och finns det fortfarande några tomma kärl? Ska vi be tillsammans? Och ska vi göra så att vi just den här stunden bara öppnar våra hjärtan och sätter fram fler tomma kärl. Bara kommer med vår längtan. Precis som vi fick göra igår, så får vi komma med vår längtan just nu inför Herren. Och om du också känner att du känner igen dig mest i den första frågan. Att du har nog sagt alldeles för ofta, jag har ingenting. Och du har inte vågat använda det Gud har gett dig. Ska det bli skillnad från mig idag? Ska du våga plocka fram det som du ändå förstår och märker att Gud har gett dig? Och med frimodighet börja använda det. Ska vi be tillsammans om det? Eller du som också känner, jag har längtan och behov efter mer. Nu ska det bli fler tomma kärl i mitt liv som jag ska sätta fram inför Herren. Vi sluter våra ögon. Och vi prisar Herren och vi ber, kom helige ande och rör vid oss idag. Precis som du gjorde igår, Herre, så vill du också röra vid oss idag. Jag tackar dig för det. Tack för den här himmelska oljan som inte sinar. Tack att det finns hur mycket välsignelser och resurser hos dig, Jesus. Hur mycket som helst. Vi tackar dig för det genom din helige ande. Prisa dig för det. Och tack att vi får komma och sätta fram våra tomma kärl här och nu. Och du vill möta oss. Du vill röra vid oss. Du vill fylla oss, Herre. Tackar dig för det i Jesu namn. Halleluja. 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 Tack Jesus. Och medan vi är i bön inför Herren, så vi kan ha våra ögon slutna så vi inte kollar varandra, utan vi bara koncentrerar oss inför Herren och öppnar våra hjärtan inför honom. Om du känner dig berörd av predikan idag, på det ena sättet eller på det andra, i den första frågan, jag har inget, eller i den andra, det behövs fler tomma kärl, så kan du bara räcka din hand, så vill jag ta med dig bön att Herren, han vill möta dig här och nu. Jag tror det var många som fick möta Gud igår, men också här och nu så vill Herren möta oss. Gud välsigne er som räcker era händer. Gud välsigne er. Ja, Herre, jag tackar dig att nu möter du var och en av dessa, Herre. Och du vet vad som ligger bakom varje uppräckt hand. Du vet bönen som finns där. Du vet längtan som finns där. Herre, möt dem som inte har vågat använda de gåvor som du har gett dem, Herre. Låt dem få frimodighet att plocka fram billigt talat sin lilla oljeflaska och börja använda den. Och när du gör det, när de gör det, så är du där och lägger till din välsignelse. Och då blir det så mycket mer utav det, Herre. Jag tackar dig för det. Tack att när du lägger din välsignelse till, då blir det alltid så mycket mer än vad vi hade kunnat räkna ut. Herre, jag prisar dig för det. Och Herre, du vet om också som sätter fram sina tomma kärl och säger: Herre, jag behöver mer. Kom helig ande och fyll varje tomt kärl. Kom och fyll varje hjärta. Kom och förnya oss. Kom och förnya oss i vår tro. Kom och förnya oss i din smörjelse över våra liv. Kom och förnya nådegåvorna i våra liv. Kom och förnya tron och frimodigheten och andens eld i oss. Vi ber om det i Jesu Kristi namn. Och tack att du är här. Så ber jag att du ska välsigna den här församlingen. Herre, välsigna den här församlingen. Jag ber att du ska välsigna barnverksamheten och ungdomarna där. Herre, jag ber att det som sås ut där, och även när föräldrarna är med och lyssnar, tack att det som sås ut, det ska bära frukt. Du ska låta det bli en skörd utav det, Herre. Välsigna den här bygden, även grannförsamlingarna. Låt det bli en ny tid av skörd för ditt rike, Herre. Låt det bli en tid av inte stagnation utan framgång och andlig utveckling, Herre. Andlig tillväxt, Jesus. Vi ber om det. Tackar och prisar dig att du förmår. Halleluja. Tack att du är mäktig. Tack att det finns mera längtan också hos människor än vad vi förstår. Tack att det finns frälsningskandidater där utanför våra kyrkor. Tack att det finns bönebarn. Tack att det finns människor som en gång var med, Herre, men som har kommit vid sidan av, men som du drar tillbaka. Herre, jag prisar dig för det i Jesu underbara namn. Och tack att du vill möta både de som en gång var med, som behöver få komma tillbaka, och de som aldrig har varit med men som behöver få möta dig. Jag tackar dig för det i Jesu namn. Herre, låt den här församlingen och grannförsamlingarna uppleva framgång för ditt rike, i människors frälsning, i dop, i lärjungaskap, i medlemskap. Herre, vi ber dig i Jesu namn. Vi tackar dig. Så välsigna var och en. Och Herre, visa oss vad sökarna finns, Herre. Använd oss precis som du använde den här lille pojken Robert, Herre. Precis som du använder olika personer i olika sammanhang som vi har läst om och hört om och sett. Låt det ske. Låt oss få bli använda mer av dig. Låt oss få bli ännu mer lyhörda för den heliga andes röst och maningar, så att vi kan bli använda av dig ännu mer. Jag tackar dig för det i Jesu underbara namn. Vi prisar dig. Halleluja. I Jesu namn. Och jag tackar dig. Halleluja. Halleluja. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Halleluja. Och jag prisar dig Jesus. Halleluja. Tack Jesus. Känner ni och märker att den heliga ande som vi talar om och texterna vi har läst, och han är verksam. Han bor ju i oss genom tron, men han är också verksam ibland oss. Han rör sig ibland oss. Han rör vid oss. Han möter oss. Han berör oss påtagligt. Han fyller oss. Han förnyar oss. Han utrustar oss. Han vill använda oss. Någon har sagt så här: kanske är det så att det bes mer utanför våra kyrkor än i våra kyrkor i Sverige idag. Kanske är det fler som knäpper händerna under täcket när ingen ser det än vad vi har förstått. Kanske finns det mer andlig längtan bland dina grannar och dina kontakter än vad du har märkt. Men då är det viktigt att den heliga ande får göra oss känsliga, lyhörda, med öppna sinnen, så att vi kunde bli som andliga spårhundar som liksom får vittring på var sökarna finns, var längtan finns, så att vi på ett kärleksfullt och vist sätt, inte gå påaraktigt så att vi skrämmer bort folk, men på ett kärleksfullt och vist sätt kan ta tillfällena som ges och säga ett enkelt ord om Jesus, som kan få bli så mycket mer. Du kanske tycker det var inte mycket jag fick sagt, det var lite. Gud kan göra jättemycket av det. Det är det som är så underbart. Det lilla vi gör kan Gud göra så mycket av. Men nu ska jag inte hålla på längre. Trötta ut er. Utan det var det här jag ville förmedla. Våga tro också ni som har räckt era händer både igår och idag här att Gud har mött dig. Jag brukar säga så här, ibland upplever man det så påtagligt i en förbönstund direkt vad som händer. Ibland så känns det inget just då, men man märker allt eftersom dagarna och veckorna går, så märker man att saker har hänt i ens liv. Och när man undrar, när hände det då? Så kan man bli påminn om, ja men du kommer ihåg den där helgen och de där mötena och det mötet, du räckte upp hand för ditt behov. Och då mötte jag dig och nu ser du resultatet av det. Nu märker du att jag har gjort saker. Och då är det bara att tacka och prisa Gud. Och sen får ni gärna höra av er och berätta sådana här saker. För det styrker också oss som predikar och som ger ord till människor och så här. Det styrker också oss så vi orkar fortsätta och vågar fortsätta att tjäna Herren. Och det är alltid så gott att få höra om vad Gud gör. Och ni vet, en sak kan ni var säker på, det är Gud som får äran och inte vi människor. Det är Gud som ska ha hela äran. Vi har inte med det att göra. Vi får bara vara enkla redskap. Och ibland, vi är bräckliga kärl. Skatten har Gud lagt i lerkärl, säger Paulus. Det är bräckliga kärl. De är så bräckliga så ibland läcker de. Men tänk att då kan vi behöva en ny påfyllning. Så kan Gud behöva laga lite i kärlen också. Men tänk att han även är bra på det. Men nu får jag lov att sluta alltså för... Annars blir jag inspirerad en gång till. Evi, håll ordning på mig nu, du som är mötesledare.